eventuell seger eller vad det är frågan om.
What the horse, what the driver.
100 miljoner jackpot, David.
Ja, det är pengar som man gärna skulle vilja lägga beslag på.
Hur står sig den jackpotten historiskt sett?
Alltså, nu har jag inte fått det här utskrivet, utan jag bara höftar lite grann. Och 2018 i november, när ATG då gjorde en medveten satsning för att det skulle bli tvång, att man skulle legitimera sig med samma spel, så byggde man en jackpot till British Crown-helgen på Eskilstuna på lördagen. Den hade 128 miljoner i sjurättsjackpotten. 2009, dagen innan julafton, då var det 111 miljoner i sjurättspotten. Och Sundsvall Open Trot förra året, när det också var en sån här man hade pottat till, det var väl, vad heter det, Summerburst-finalen. Mm. Då var det 106 miljoner. Så skulle det bli 100, så blir det enligt mig och mitt överslag den fjärde största i V75s historia. V75 som jag har kört sedan oktober 93. Det är rätt bra.
Det är läckert. Mm. Du, V75, det älskar vi, det spelet. Vi kommer att ta ett litet grepp om det senare i den här podden, som är ute hos er där ute igen. Av Gambling Cabin. Där kan ni också spela just V75 tillsammans med oss på Spel- och Lekkontoret. Så är det.
Mm. Och vi har ju ett system som heter Travpodden System, som bygger på lite av det vi säger här. Förr var det att vi drog hela omgången. Nu är det bara något spik och något drag. Men det är det du och jag är överens om i alla fall. Så kan vi säga. Mm, så har vi egna system också, du och jag och flera andra.
Absolut. Jag måste börja ändå, David, den här podden med att säga att några magiska försommarkvällar som råder här i Dalarna just nu. Sannolikt på fler ställen i landet också, men det känns som att solstrålarna träffar mitt hem just nu. Här, ja, på altanen. Här på altanen. Nästan svårt att se de här noteringarna på den soldränkta dataskärmen som jag har gjort. De små noteringar som finns där för att ta sig igenom den här podden på ett förhoppningsvis bra sätt ju. Det ger mig någonting det här, David, den här poddstunden.
Ja, vad härligt. Då kör vi igång då.
Ja, vi gör det. Och ska vi backa bara någon dag då till V86 från Bollnäs. V86 sommar utan saxad bana. Vad gillar du det här?
Det är såklart ett jätteminus att man inte kan vara på plats. Man gillar ju att studion är på plats och att det är lite folk där i gräset och så vidare. Men jag förstår så för Express. Jag förstår så för att folk gillar att det går lite snabbare på vintern och när det är så att, ja, men när folk ännu inte är på plats. Men jag gillar de här sommaronsdagarna. Jag tycker det känns mycket mer genuint. Mycket lättare att sätta sig in i omgången. Mycket lättare att greppa den. Jag tycker att ATG har hittat ganska rätt där med att det är bara V86 på en bana på sommaren. Jag skulle vilja säga att man kanske gör så här på vinterhalvåret, att man kanske har en final på Solvalla den sista varje månad, sista onsdagen, som där bara Valla kör med samma spelstopp, att inte hatta med spelstoppet, och så får det vara lite längre sändning i så fall för att man ska kunna ta hand om sporten, för att det blir otroligt lidande med V86 Express under hela höst, vinter, vår, när det är bra sport och man inte alls kan ta hand om det. Typ med det roadslopp inför Elitloppet när Unetto Algar galopperade, Vivi Vaisas galopperade och så vidare.
Men helt ärligt, David, hur många gånger dyker de där hästarna upp då? Jag svär väl i kyrkan när jag säger att jag myser när jag sitter på onsdagarna. Jag får V86an i soffan här och bara rasslar till. I'm sorry, men jag gillar greppet. Sen är det härligt när man är ute då på sommaren då med Lindesberg och du kan prata fikakorgar och allt det där. Ja. Det är ju också helt underbart, men hur ofta dyker de där hästarna upp som du nämnde där?
Nej, inte så ofta såklart. Men jag håller med om att expresskonceptet funkar när det liksom är medioker sport. Jag har inget problem med det alls. Då har jag lite mer problem med att Valla inte har kvällar kontinuerligt. Det är lite mer störigt. Man har ju sina fredagar som känns nice. Sen har man lördagarna V75 då och då. Men man har ju inga fasta veckodagar. Jag vet inte om det är en... Kanske inte hela världen. Det är väl inte så mycket folk på Valla ändå. Men det är svårt att bygga expressionsdagarna publikmässigt. Men vi får verkligen säga att det har varit ett otroligt omsättningslyft. Först med det spelstoppet som flyttades fram. För att först när Express började, då var det spelstopp 19.20 tror jag, 19.00. Det skulle vara klart innan, 19.00 var det, det skulle vara klart innan Champions League började. Då hände ingenting med omsättningen. Det var ju först några år senare när man flyttade fram det till 2030 som det blev ett rejält lyft. Sen har det bara ökat och ökat. Så det är helt klart att en annan publik gillar det. Så att, jag börjar med för det, inga problem.
Jag såg att du twittrade här om dagen att jag vet inte om det gick upp ett ljus för dig igår eller i förrgår, att du inte kan vara på Valla i sommar. Det har ju varit känt ett tag.
Ja, nej, men faktiskt det var kul att du tog upp det, för det var inte beredd på att du tog upp. Nej, men jag gick igenom stan och kände liksom att varenda uteservering var full, och den har varit det ett tag i Stockholm, och Jag känner också inför Elitloppet, jag vet Sundbyberg som ligger ett par hundra meter eller ja, max en kilometer från Solvalla. Där var alla utesvängar fulla, men på Solvalla fick det inte vara några människor. Och det förstår jag under Elitloppet, för jag vet mycket folk och så vidare. Men jag tänker sommaronsdagar här nu. Jag vet inte hur mycket Solvalla lockar en bra sommaronsdag. 1500, 1000 kanske. Om man skulle dela upp publikplats. För att Solvalla har ju också servering utomhus. Och på restauranger får man vara mer än 50 personer om man har en armlängd mellan sig. Jag tycker att det är klart att Svensk Travsport inte ska börja gamla med Folkhälsomyndigheten och sådär. Men jag tycker det är lite orättvist kan känna. 200 meter därifrån får man sitta och umgås och så vidare, men inne på Valla får man inte göra det. Jag tycker det borde gå att ha liksom avstånd även på Solvalla, utomhus pratar om då, såklart inte inne. Jag hoppas verkligen att man har en idé för att hur det här ska kickstarta den dagen vi får tillåta oss att besöka travet igen. Jag längtar väldigt mycket, men jag inser också att det blir tufft att få till i sommar.
Jag sätter mig på ST-stolen då, jag leker det lite grann och så tar jag precis som du är inne på. Jag tror inte man gamblar med det där. Man är väl så otroligt glad att man får köra och att man ser det som en arbetsplats och allt det där. Så att börja med publiken nu kanske, utan den kommer väl den också så småningom.
Jo, så är det väl. Det var bara en känsla jag fick när jag gick igenom stan.
Ja, den får man ha.
Allt knökpackat. Och då vill jag inte ta in andra banor, för att jag vet inte, jag är ingen smittskyddsexpert och vet inte hur det ser ut i olika regioner, men Solvalla är ganska nära centrala Stockholm och så mycket kan inte skilja däremellan tycker jag. Men det finns väl anledning till det också.
Ja, men den känslan får man ha. Du, det saknas inte ämnen i travvärlden. Propulsion Gate är det senaste och givetvis den största snackisen i travvärlden. Och då tänker jag tyvärr inte på hans elitloppsseger. Ska du kort stackare. Redogöra? Ja, precis. Ska du kort redogöra vad som har hänt?
Ja, vi ska dra det här och för att redogöra det här datummässigt har jag gått in på Linn Anderssons blogg linnandersson.org om man vill läsa mer utförligt om det. Hon har sammanfattat det väldigt bra datummässigt och sådär, så jag knyckt hennes datumet därifrån som hon då har kollat upp. Så att 27 april 2015, det är alltså 2 dagar efter att BB Sugarlight vann Olympiatravet, om du vill ha någonting relaterat till.
Ja, men det står inte i rapporten.
Nej, det lade jag till själv. Då gjorde man det här ingreppet på propulsion, så att säga, den här nervsnittningen. Den 2 augusti, och efter det gick hästen lopp och vann ett par lopp och sådär. Den 2 augusti samma år, 2015, då såldes han till Brixton Medical för $215,000 på auktion i USA. Då stod det ingenting om den här nervsnittningen. Den 18 augusti, då fick amerikanska travförbundet US Trotting Association information om snittningen. Så att när Daniel Redén köper hästen den 2 augusti, då finns det bevis på att han inte har någon aning om det här. Och varför skulle han köpa en häst om den vore närsnittet? Det vore bara korkat. Så det kan man ju, den slutsatsen kan man dra, att Redén hade ju ingen aning. Och sen den 20 augusti, 2 dagar efter att det här kommit in till US Trotting Association, så lämnar hästen USA. Och då har ju Redén redan kollat när han köpte hästen att det inte var något, ja, kollat i papporna, så att han kollar liksom inte igen. Man har ingen anledning att göra det. 14 september hästens exportcertifikat utfärdades och där står det om att han är nervsnittad. ST Svensk Transport godkänner alltså det här. Och där tycker man liksom att okej, det är en miss hur ST kan godkänna det här och inte kolla det. Sen kommer en ny veva, det är den 3 november 2016, då avelsgodkänns Propulsion. Och det är då efter hans första elitlopp ska sägas, det är elitloppet som Nuncio vann. Då avelsgodkänns han. Och nämnden går igenom resultaten från USA. Och där borde man ju liksom kommit fram till det här, men inte ens då gör man det. Sen förra året så har säkerhetschefen på Svensk Travsport, Sten Mårten Johansen, åkt ut till Daniel Redén med 2 veterinärer för att det har kommit ett rykte om att hästen ska då ha varit nervsnittad sedan tidigare. Man åker dit och kollar, hittar ingenting. Men inte ens då så kollar man i papporna från exportcertifikatet, utan man åker ut och kollar och hittar ingenting. Men rimligtvis är det ett litet ingrepp som inte syns efter flera år. Det vet jag inte, nu gissar jag lite grann. Och där är vi lite grann just nu, att hur kan det här komma upp nu efter elitloppssegern, när folk uppenbarligen har vetat om det på vägen men inte kollat i papporna. Mm. Det är en gigantisk skandal. Och mest synd av alla är det om hästen framförallt såklart, men även kretsen runt hästen som ja, det finns ju, det är ju enorma pengar på spel. Det är ju prispengar från flera lopp som kan försvinna. Det är ett avelsvärde som försvinner. Nu har man då sagt från Svensk Travsport idag att avkommor som är födda efter Propulsion och de som redan är betäckta i år, de omfattas inte av det här, men
nej.
Framtida avelskarriären, ja, den står ju, det är ett frågetecken, och det finns en uppenbar risk att han blir av med elitloppssegern här i efterhand. En elitloppsseger som han hade kämpat så otroligt för.
Mm.
Ja. Och det ska sägas att när man då åkte ut till honom 2019, då gjorde man ju så här känseltest. Då visade sig att hästen hade känsel i, ja, de partierna där den här nervsnittningen skulle bedöva. Så att han har ju inte tävlat under den senaste tiden, var i alla fall med någon form av nervsnittning, att det liksom har gjort honom bättre, utan det har ju varit på rek och villkor. Sen är frågan när det här har skett då och hur mycket det har spelat roll, det är omöjligt att svara på, men det var en kort redogörelse.
Ja, kan ju säga det status är just nu då, ifrån Svensk Travsport, som säger att utredningen angående Propulsion, den fortgår, och att det är för tidigt att fastslå vad utfallet kommer att bli i alla de här delarna. Jag läser innantill. Tills vidare har Svensk Travsport dock beslutat om startförbud för Propulsion. Det går att läsa mer på Svensk Transport om det här. Man skriver också att en ny avelsvärdering kan, enligt 25 kapitlet, bli aktuell redan när utredningen är klar. När utredningen är klar. Detta innebär att redan födda avkommor, precis som du var inne på, samt de beteckningar som görs i år, inte påverkas. Det var det du var inne på, David.
Ja.
Vad tycker du om det här då? Alltså, det är hur omöjligt som är. Vad är det man ska ta in? Jag menar, nu har jag läst igenom allt det här också. Vilket ben står man på?
Ja, men hur kan det här ens ske? Alltså, vem är syndabock i det? Det är ju rätt tydligt då enligt de här datumen att Daniel Redén vet ju ingenting när han kör på hästen. Det är ju svart på vitt. Sen så har han då fått ett exportcertifikat mailat till sig. Men vem lusläser det när man har köpt hästen och gått igenom papporna? Och står det där? Jag vet inte. Och sen SD, när de exportcertifierar en häst, de går igenom papporna. De har ju missat det där, för de har ju inte sett hästen på auktion och inte sett att han inte är närsnittet, utan de får ju bara ett blankt blad. De ska läsa igenom och se så att allting stämmer. Där är fel ett. Sen för mig är ju det stora märkliga, det är ju att det här ryktet uppkom förra året. Man åkte dit till Daniel Redén. Man kollar inte exportcertifikatet och får hitta det här. Och det fattar jag ingenting av.
Nej, precis. Jag läser också läst tidigare en intervju på Aftonbladet där en veterinär vid namn Flemming Winberg uttalat sig angående det här expertcertifikatet också. Det man förvånas över, säger Winberg, över är att det tydligen stått med i exportcertifikatet varför Svensk Transport inte har någon rutin att kolla tillbaka med det amerikanska förbundet. Det är många frågetecken och man kan lägga skuld åt alla möjliga håll. Det är svårt. Det håller jag med om. Det är otroligt svårt. Samtidigt så har det alltså stått där. Man har ju ett tränaransvar, och vi hörde igår i V86 direkt där vd för Svensk Transport, Maria Kron, sa att ansvaret är Daniel Redéns.
Mm.
Att han har ansvaret när han köper hästen. Men ja, vad tycker du om det?
Ja, han har ju de facto gjort det jobbet han ska göra när han köper hästen. Så att han är ju lurad när han köper hästen för $215,000. Det finns ju inte en chans att han köper en häst som har startat, som är närsnittad och tar hem den till USA, om man vet om det. Det måste ju alla förstå. Så att sen vilket ansvar som ligger på honom att fortsätta kolla upp det här, det är svårt för mig att svara på. Jag kan inte bedöma det. Jag tycker att har man gjort en koll när man kör på hästen så ska man vara grön. Sen så är det möjligtvis att det plingar till i hans lur att ST säger, du kolla här, det är din häst du köpte, den har varit nervsnittad, den får du inte tävla med. Då borde finnas en chans för dem att häva köpet, såklart. Men det har ju inte skett. Och det jobbiga den här soppan är att det här handlar ju inte om en dussin häst som kom till Sverige och tjänade 500,000. Det handlar alltså om kanske Sveriges bästa travhäst de 5 senaste åren. Det är en häst som har varit under loop, som har dopningtestat väldigt många gånger på grund av att han har presterat bra. Han har varit stenhård. Och det vill jag också lägga till, hade hästen varit nervsnittad och det här hade liksom en grej som man hållit i sig länge, det tyder ju på att karriären borde bli kortare. För hästar som inte, om de inte känner någonting i benen och bara springer på, så borde ni skada sig rimligtvis till slut. Så att, det är väldigt konstigt. Två frågor till bara. Det här uppkommer alltså 2 dagar efter att hästen vinner Elitloppet. Det är klart att någon har vetat om det här och släppt bomben i lagom tid.
Såklart.
Och sen nästa fråga. jag vet inte. För Redén har ju kollat det här efter att de gjorde den här anmälan förra året. Han har säkert tagit dit egna veterinärer och sådär. De har inte hittat någonting. Kan det vara så att det här certifikatet, att det står fel på det, att det är något sabotage på det, att man har lagt till att hästen skulle vara närsnittad? Jag vet inte om det är möjligt, men eftersom man har kollat alla tester, det verkar som att han inte är det, vad man har hört nu då. Så undrar jag hur svårt det är att lägga till en sån kråka på ett sånt certifikat. Jag vet inte.
Nej. Ja, det är otroligt tråkigt det som har hänt i alla fall. Jag vet vad jag känner det spontant.
Nej.
Jag känner så här, att vem kommer tordas köpa en häst ifrån något annat land? Där det inte liksom framgår när du köper också vid de här tillfällena på de uppgifter som finns.
Så är det ju. Det är ju framförallt Harrisburg-aktionen i USA där man köper starthästar. Det är ju såklart att man åker dit och drar öronen åt sig och ännu mer noggrann. Jag har bara att säga ett exempel. 1988 fanns en häst som heter Kuga Lobel som upptäcktes, han har gjort några starter, upptäcktes vara närsnittad. Han diskades från alla starter. Tänk dig en Propulsion ska diskas från alla sina starter i sin karriär. Allt det han har byggt upp. Ja, det är ju svårt att jämföra med skandaler. Jag de Belloé som var först i mål i Elitloppet och diskades kort efter doping. Men jag har svårt att komma på en skandal som är större än den här. Och en skandal där jag inte riktigt kan känna av vem som är syndabock. Mer än kanske svensk travsport som inte liksom har kollat upp det här på sin största stjärna de sista 5 åren.
Okej, David. Är du nöjd med de tankarna kring det där?
Ja, men vi får följa fallet. Vi lär ju återkomma till det liksom. Men det var en kort summering, eller om den var kanske lite halvlång. Men så att alla hänger med i caset ungefär.
Mm. Apropå Propulsion och även helgen som gick då, Elitloppet, har du något mer kring den helgen eller kan vi stänga den dörren för 2020?
Nej, inte riktigt helt faktiskt. Jag har en grej till. Jag läste ATG hade ett pressmeddelande där man summerade helgen och ATG är ju väldigt sugna på att använda ordet rekord i allt de skickar ut. Det är rekordomsättningar och det är rekordsiffror där och så man grottar lite mer. Då visar sig att det var svensk rekordomsättning på en spelform och sådär. Det är liksom väldigt, det är liksom vargen kommer, det är svårt att haja till. Nu var det då rekord i tittarsiffror. Nu ska jag ge ett exempel på hur jag tycker man lite grann skarvar med siffrorna när man kommunicerar rekord lite för ofta. ATG kommunicerar så att man hade 512 000 tittare eller förlåt, 527 000 men på MMS står det 512, det kan ha blivit något fel. Men 512 000 tv-tittare på Elitloppssändningen i snitt över de 59 minuterna som sändningen är. Då jämför man med förra året. Då hade man 324 000 tittare. Skillnaden är bara att när man jämför i år så är årets sändning som jag sa 59 minuter. Förra årets 183 minuter. Det säger sig självt att ju längre en sändning är ju mer sappar folk till och från och så vidare. Så att jämförelsen är otroligt halt. Men man slår sig för bröstet och säger att det är en ökning med 53%. Det är väldigt konstigt för mig att kommunicera rekord då. Det är ungefär som att du ska mäta publiksiffror på Friends. Ja, ena dagen så är bara några stå öppen och sen nästa dag är hela Friends öppet. Ja, men titta, vi hade mer dag två. Jo, men hela Friends var öppet. Jo, men det var ännu mer. Ja, jag är skeptisk till det. Och för att sätta ditt perspektiv, man satsade väldigt stort på den här 2030-slotten som jag backar till 100% med tanke på upplägget var på förhand som det var. Jag tyckte det funkar skitbra och allting. Men för att sätta ditt perspektiv, Elitloppsfinalen hade en topp på 838 000 tittare. Detta då enligt MMS som mäter det här. Att jämföra till exempel då med 2011 som hade 1,074,000 och 838 000, det var alltså den sjätte bästa siffran sedan 1999. Så att det går inte att peka på någon tittarsuccé alls. Å ena sidan är slotten 2030 som finalen gick på nu i söndags en bättre slott än normalt sett, så kanske 17:30. Å andra sidan möter man mycket tuffare konkurrens tv-mässigt vid den tiden. Så att jag tror att man har förväntat sig en bättre tittarsiffra. Det är min känsla och det finns ingenting i det här som tyder på att man vill hade det varit så att 1,5 miljon hade sett finalen eller 2 miljoner, där man kunnat peka på att ska vi inte flytta till finalen, eller någon hade kunnat göra det. Men nu finns det enligt mig väldigt få eller knappt några incitament.
Nej.
Så att ja, lite besviken på hur man kommunicerar siffror. Man kan alltid frisera och använda ordet rekord, men jag tycker ändå att min jämförelse där med 57 minuter kontra 183 tycker den haltar väldigt mycket. Så att ja, det var väl det sista från Elitloppshelgen 2020. Eller inte.
Eller inte. Det återstår att se. Ja. Nu ska vi blicka framåt. Jag tänker att vi blickar mot helgens begivenheter. Det är Östersund, det är Jämtlands stora pris, David. Vad är du mest nyfiken på om du har kikat igenom startlistorna? Vad känner du spontant?
Ja, först vill jag säga det att eftersom Elitloppet låg så sent i maj i år, normalt sett brukar det vara 2 veckor mellan Elitloppet och Jämtlands stora pris, ja, vilket gör att vissa hästar kanske från Elitloppet startade. Nu var det ju inte så i år, för att det var en extra lördag söndag i maj för att det låg så sent. Så att Mantorp-omgången som brukar ligga efter flyttades till mitten av maj där det blev en lucka istället. Så att trots att man i Östersund inte har fått med en enda Elitloppshäst så är det ett grymt fält. Vilket härligt fält man har fått ihop. Och den man är mest nyfiken på, det är såklart Campo Bahia,
som tränas av Konrad Lugauer. Hallå där, Konrad Lugauer.
Hallå, hej.
Hur mår du? Och vad kul att vi får störa dig. Berätta vad du gör för lyssnarna just nu.
Jag sitter just nu i Göteborg AB och vi befinner oss mitt under tävlingar och har tävlat redan en gång och väntar nu till mitt sista uppsättning idag.
Mm, härligt. Kul att vi får störa dig, Konrad. Vi tänkte prata framförallt om Campo Bahia såklart nu på lördag, men tänkte också backa bandet till det du kom till Sverige. Början av 2000-talet väl? Eller vilket år var du kom till Malmö och Sverige?
Vi började med en filial 2004. Det var mars-april.
Och hur såg den filialen ut då när du började? Vad var tanken med den?
Ja, alltså det var så här. Jag hade på känn att det går inte mer så i Tyskland som jag har föreställt mig detta på ett nivå ska jag det vara hela tiden om jag ska fortsätta att tävla med hästarna. Och vi märkte att det blev helt enkelt sämre och sämre och sporten tappade också mer och mer av kvalitet. Och jag vill faktiskt inte göra något annat. Då pratade jag på den tiden med mina kunder om de är också lika sugen än jag och chansar kanske att tävla här i Sverige, och de flesta var faktiskt väldigt nyfiken, och ja, så började vi den historien.
Mm. För mig var du, när du kom, du var röd och vit kusk som hade massa diamanthästar. Det var ungefär så det var, va?
Det var blå och vit.
Blå och vit, okej. Okay. Blå och vit när du kom, okej. Okay.
Ja, alltså jag hade, det stämmer, jag hade bland annat en kund som var MS Diamanten, som hade till stort sett bara sin egen uppfödning, diamanttester. Och då hade jag ett par stycken som var faktiskt väldigt bra direkt från början, så det var jag jättetacksam över, för att du vet jag själv, man blir bara uppmärksam på något när man syns. Och ja, jag hade tur och hade fina hästar med från allra första början, så och det gick faktiskt rätt bra.
David, förresten, blandar ihop Lugauer och Conny här med Klaus Kern för att han är röd och vit, eller?
Sluta nu, tror jag. Hade du inte röd och vit rest någon gång när du vann typ när du körde med Copa Beach? Aldrig rött?
Nej, nu när jag kör Campo då.
Ja, det vet du. Ja, jag får bjuda på den. Men sen då, du kom 04. Hur ser du på din första period i Sverige?
Alltså, det var det jag minns mest var respekten, helt enkelt, för att alltså, man måste se det mer från den sidan att vi i Tyskland, vi har alltid haft oerhört mycket respekt. Det var delt så pass mycket att vi tyckte ni tävlar er på en helt annan kontinent än vi, eller på en helt annan värld, för att när man var intresserad på stortraf, då såg man på stort sett svenskarna och franskarna. Och jag minns när jag var jätteliten, då hade vi fortfarande på den tiden en jätteintressant europeisk internationell vecka slut i september, och då var jag regelbundet varje år svenska gäster och franska gäster och topphästar pratade om i München, och ja, de sprang helt enkelt så mycket fortare än varan, och ja, det var på i första hand var det otroligt mycket respekt, och sen var man naturligtvis oerhört stolt också att få köra på sådana mjuka banor och konkurrera mot de idoler som man har haft hela sitt liv. Mm. Helt plötsligt är man ja, inblandad i så ett lopp mot alla de värstingar. Alltså det var på så sätt måste man säga det. Sen var vi naturligtvis också lite ivriga och försökte naturligtvis att också vinna då och då någonting. Och så var ungefär känslan.
Mm. När du kom hit, Konrad, kunde du tänka dig att ungefär 15 år senare, nu när vi sitter och pratar idag, att det skulle gå så pass bra för dig?
Nej, alltså, det finns inte, alltså, ingen chans att jag kunde tänka de tankarna att det skulle bli som det är just nu. Alltså, jag får verkligen säga jag är oerhört stolt på alla sätt och vis. Först och främst har jag skaffat mig en underbart eget hem i form av Farangård som vi har. Sen har jag otroligt fina, bra intresserade kunderna, har jättefina hästar. Kilometer, det är en sak som jag absolut inte kan förstå hur jag kan vara på derbybanan, utförande till våra tränarföreningen. Och ja, alltså.
Varför kan du inte förstå det?
Ja, först och främst behärskar jag fortfarande inte helt språket. Alltså, det måste man veta. Alltså, jag förstår.
Men det går bra.
Det går bra, jag kan uttala mig det vad jag vill och jag kan också efterfråga, men det finns situationer när man sitter till exempel i någon årsmöte och diskussionen går fort och lite intensivt och man använder uttryck som jag aldrig har hört innan, då är det lite svårt, men alltså, då frågar man efter såklart, alltså, det funkar ja, men ja. Kort sagt, det gick allt väldigt fort för oss och för mig, och den frågan som du ställde måste jag svara nej.
Mm. Men om man säger att i en 15-årsperiod så har du ändå, tycker jag, sista 2-3 åren varit ytterligare 1-2 nivåer. Vad är det du utvecklat under de här sista åren?
Ja, alltså vi har ju, man var med vissa saker var man tillfreds, med vissa saker är man inte tillfreds, så är det i livet oavsett vad man gör. Vi har ett par saker som vi tyckte, nej, då måste vi förbättra oss, och den tog vi upp till på bordet och diskuterade först och främst flera gånger.
Vad var det
gånger.
För saker då, Konrad? Det är någonting du vill berätta om?
Vi har det alltid bra hästar, alltså det får man, alltså, vi har alltid haft bra snitt, vi har alltid haft bra hästar, men vi tyckte att varanhästarna, de bra hästarna framförallt, har skadat sig för mycket. Alltså, vad hjälper med en bra häst som kan vinna lopp om den står i boxen är skadad? Så det var så en sak som vi försökte förbättra helt enkelt. Ja, sen gick vi in i detaljer, har lättat bland annat träning rätt mycket, får jag säga. Och det är den enkel version varför det har gått så mycket bättre, för att vi har knappt mer än någon skadad häst. Och de håller sig fräscha, de tävlar på allra högsta nivå. Och därför syns vi också så mycket mer.
Mm. Men vad sa du, förlåt? Lättar du på träningen, sa du det?
Ja.
Okej. Okay. Mm. Intressant, för man hör ju många ibland som att de bör träna hårdare när de tycker att att det inte går bra. Men du lättar alltså på träningen lite grann?
Jo, alltså vi generellt har vi lättat träningen. Alltså, det är så bara. Samtidigt är det naturligtvis så att du måste också träna ibland lite intensivt om du vill ändra formen helt enkelt, eller framförallt styrka pratar vi om. Men samtidigt så har vi på stort sett lättat träningen, för att det viktigaste för oss var att hålla hästarna fräscha, och då lyckas vi med det. Alltså, den systemet som vi har nu, den är rätt så skonsam för hästarna. Då kan vi jobba på formen, även om kanske en start lyckas inte som man önskar sig det, har man ändå en häst som är fräsch och jag kan jobba med den. Det värsta är när de står i box eller är de under rehabperioden, för att jag kan inte träna med hästarna och då kan jag inte förbättra dem.
Nej. Du har ju otroligt många fina hästar, Conny. Över 90 hästar just nu på listan, men det är väl ingen snack om att den som alla är mest nyfiken på, även om du har kanoner som sagt tillbaka, är Campo Bahia ändå. Och apropå varit borta från tävlingsbanan och så vidare. Nu är vi jättenyfikna här framförallt. Vad är status på han just nu? Vad har han gjort de senaste veckorna och månaderna här?
Ja, alltså efter sista starten när han var sjuk då i VSN, då gick han över till avelsbiten på 6 veckor. Och vi hade, vi skulle hinna upp till en paket 60 beteckningar och det nådde han upp. Och det tog typ 6 veckor. Sen är det så, jag är inte så rutinerad att i avelsbiten, alltså med hästarna som är fortfarande i tävlingsstatus. Jag trodde först att jag kan fortsätta med hans träning och betäcka samtidigt. Men det gick inte, för att det är rätt så intensiv period för hingstarna. Mm. Ni kan förställa er, han gick inte upp trots han fick mer eller mindre tävlingsfoder, inte en endaste gram. Mådde bra såklart, men veterinären tyckte också att han har haft rätt så ansträngande bakknä. Då kan man sig ungefär föreställa sig vad hingstarna jobbar bara med under en beteckningsperiod. Ja, och då fick vi anpassa oss helt enkelt. Det innebär det att vi var 2 månader faktiskt senare färdig som vi har planerat i hösten. Och ja, efter 6 veckors träningsperiod föll 2 veckor bara återhämta sig. Vi kan bara ihåg det. Och sen har vi lite mer än 3 månader har vi tränat intensivt och kontinuerligt. Så jag fick Kampo kunde precis följa planen. Och han var alldeles utmärkt, känns spänstig och fin kroppmässigt. Det är också en fantastisk fin skick. Alltså, jag på alla sätt och vis är jag jättenöjd med honom.
Ja. Jag måste fråga, om vi spelar tillbaka klockan till förra året. Han vann ju kungapokalen på ett jättebra sätt. Men sen floppade under hösten. Var du missnöjd med honom sett det hela året förra året?
Ja.
Kort och gott.
Klart, jag vann ingen derby. Jag vann bara försök. Jag var inte ingen kontinental, jag var inte med i Europa-derby. Och ja, alltså då, vi har inte haft någon speciell framgångsrik säsong med Campo Bahia. Och därför har jag så jättestor respekt för alla framgångarna, för att ni som är inte med i sån tävlingsstall har naturligtvis väldigt svårt att kan förstå vad allt ska fungera. Förklaringen till de stora förlusterna, inte i enstakaste lopp, men generellt, jag är helt övertygad att hade Campo inte blivit betten av en fästing, så har han antingen vunnit derbyt eller hade blivit inte sjuk i Europa-derbyt, hade förmodligen haft lite mer rutin, och möjligheten finns också att han kanske inte hade galopperat i kriterium det kontinental. Ja, då ser man hur allt hänger lite ihop. Alltså, det kan bara vara en jätteliten incident vad naturen kan ställa till, och helt plötsligt är miljoner av kronor borta. Alltså, därför är det så oerhört stort när hästarna tar verkligen de stora lopp, för att det ska passa så mycket tillsammans. Mm.
Jag måste fråga dig om Continental. När han galopperade där, vad var den direkta anledningen? Var det orutin? Och följdfråga på det. Tror du att du vunnit loppet om du inte hade galopperat?
David, nu kommer du bli chockad om du får mitt svar. vet du vad mitt svar?
Att du hade vunnit enkelt?
Nej, jag ryckte skorna.
Aha, okay.
Jag ryckte skorna i Continental, för att Paris är en underbar fin bana. Ja. Campo Bahia är i grunden en barfotahäst. Men med barfotakörningen trampade han om första gången i sin karriär genom. Mm. Och det är obehagligt, det gör lite ont. Alltså, alltså, du vet, när hästarna kommer upp med kutan på själva banan, det är ont. Och därför blev han lite kortare till slut när det gick så jättefullt i steget och kom ur balansen.
Rent kraftmässigt då, Konrad, vi säger, alltså, hur mycket hade du i tömmarna, om du ska vara helt ärlig för oss, så här några månader efteråt?
I tömmarna hade jag ingenting, för att jag körde max med honom. Alltså, det var så här... det var så en underbart fin dag, för att vi var taggade. Vi visste att Campo är fantastiskt fin skick och vi trodde totalt på honom. Mm. Så vi var beredda att ge festen på en ordentlig match. Och som ni såg, vi var inte rädd från någonting. Vi körde första gången med honom fullt från start. Han spetsade lätt. Och sen var det endaste som jag vill fånga upp lite grann, han har alltså en enorm acceleration fästen på bo. Jag vill inte att Campo skulle komma under en stresssituation, så riktigt häst mot häst, därför vill jag fånga upp hans, hans slutspurt. Och därför var jag rätt vaken och hade bara koll på Björn och Fällstein. Och sen kom den attacken som brukar alltid komma mer eller mindre på samma stället. Och Campos svarade jag alldeles utmärkt. Alltså, som sagt, när vi båda började köra loppet, då kom Fällstein respektive Björn inte i närheten. Men sen märkte jag fan, stegen från honom blev kortare och kortare, och jag har ingen förklaring för att jag känner honom. Han var inte trött, så jag också sett efter loppet i puls. Och det var precis den situationen då Fällstein kom upp. Så har jag kunnat köra fullt med honom över de sista 300 meter, så har han vunnit lätt. Alltså, för att Campo, han är själv otroligt snabbt. De tiderna som visas i GPS då i Paris, de stämmer. Men hästarna springer på upploppet så mycket fortare, för att det lutar lite neråt. Och det går det otroligt fort. Och, alltså jag är rätt säker att utan galopp har den inte förlorat det. Men det heter det, som sagt, travlopp ska man trava från första till sista steget.
Så är det. Ja. Och det hoppas vi att han gör på lördag. Vad är upplägget nu då, Conny? Åker ni upp redan under fredagen här upp till Östersund, eller?
Han är redan i Stockholm, norra Stockholm. Redan från igår sent eftermiddag, så han åkte iväg strax efter lunch.
Åker han själv?
Ja.
Helt själv?
Och jag pratade då med Nora, med hennes skyttare, och han mådde bra, och han är alltså otroligt proffsigt, alltså han heter och trycker helt om allt och stressar sig inte, och nu är det då imorgon eftermiddag ska vi fortsätta resan till Östersund.
Hur tänker du taktiskt i loppet? Han har ju inte startat på, som vi vet då, sen i den 11 januari. Vi vet att han är startsnabb. Det blir ett väldigt bra lopp. Hur tänker du från start?
Och vad vi vet också, David och Conny, är att han i nuläget är favorit. Det säger lite grann också vilka förväntningar folket har på Campo Bahia och vad man tycker att han har för kapacitet också.
Ja, då kan jag förstå folk, för att det har han visat så oftast, och är verkligen en underbar respektive en superhäst. Men för spelarna, de måste vara lite försiktiga med honom. För att, alltså, vi har ju så stora planer igen i år, alltså, och det har att göra också med det första loppet, och speciellt med konstellationen hur loppet blir lottat. Alltså, Cyber Lennon har spåret, han har ruggit startsnapp. Jag tror inte att jag kan ta mig förbi. det skulle innebära att jag hamnar i dödens. Och det är en sak som jag helt enkelt inte vill. Alltså, spelarna måste förvänta sig att kampen kommer att öppna rätt så lugnt. Sen kan jag räkna ut hur jag kommer ner, vilken position jag kommer få. Och sen kommer det inte bli en lopp som Campo måste vinna. Alltså, ni behöver inte förvänta er att Campo pressar hela vägen på Cyber Lane, som är min ögon den hästen som har mest chans i loppet, för att som sagt, säsongen är lång, den första start efter en lång paus, och framförallt en första start för en oerhört spännande säsong. Vi har tre stora grejer på gång. Jubileumspokal, det var den första stora grej, kanske innan Hugo Åbergs.
Oj.
Sen Amerika, det är mitt personligt högsta mål. Jag hoppas vi kan åka dit. Ja, vi har inbetalt honom i fjol till Breeders' Ground i Hoosier Park, 1400 meter banan. Det borde passa honom perfekt. Ja, och sen älskar vi, alltså ägaren och jag själv, också vintermeetingen, och vill honom också ha det nere. Så jag kan inte förstå vilken värdering det loppet har i onsdags, i lördags.
Men mycket intressant här du säger. Jag förstår din syn på loppet och den är glasklar, men min nästa fråga skulle vara långsiktig matchning. Du säger alltså jubileumspokalen sent i USA, för starta Breeders' Crown. Vet du vilket datum det är ungefär?
30 oktober.
Och sen tillbaks till Europa och Frankrike under vintern och kanske Prix d'Amérique då, eller?
Ja, alltså då måste han kvala in sig.
Ja, jag förstår, jag förstår.
Ja, visst, precis.
Och sen om man fortsätter, man får tänka fritt här nu, man får vara frisk. Kan de här loppen, elitloppet och så vidare, vara aktuellt nästa år?
Ja, problemet är gärna. Problemet är vi har också avelsbyter att göra och tiden blir så oerhört tajt. Ni måste få, som sagt, om du betäcker 6 veckor.
Ja.
Det är precis de 6 veckor efter förhoppningsvis Prix de Amérique och Elitloppet. Mm. Alltså då har du inte mycket marginal att förbereda något. Alltså, det kan funka, men alltså, det är tajt. Alltså, ja. Men Elitlopp är hur cool som helst och gärna vill vi också tävla någon gång där. Men alltså, det får tid att visa hur allt passar ihop.
Spännande, Conny. Jag kollade på träningslistan här. Du har hur många miljonärer som helst. Jag måste bara, innan vi avslutar samtalet här och du ska få återgå till kvällens övningar på betravet också, ställa en fråga om en av mina favorittestar. Och det är många som gillar den här 4-åringen, Conny. Gulfstream Am. Jag tycker att det ser ut som en världsstjärna när jag sitter och tittar på hästen när han kommer ut och visar upp sig på travbanan. Det ser ut som att han äger de andra 4-åringarna. Vad är status där efter de här galopperna?
Att han är i bra författning, att han har kvar någonting att lära. Vi fick också lite förbättra honom för att han var ja hur fin som helst i förberedelse och också i första loppet. Och sen hoppade han 2 gånger och vi visste faktiskt inte riktigt varför. I första sekund sen kom vi på att han touchade sig lätt i Åby kungapokalfinal flera gånger på krena. För att han vinglar bakom hästen, är han inte så avslappnad och inte så proffsigt än i ledningen. Och sen beslutade vi, okej, då ska han ha knäkapp om han tar sig lite på knäna. Men sen tar de knäkapparna så pass mycket plats att han får inte plats i sin framaktion och slår sig i Solvalla sist, det var jag tror Margaritas unghästserie, fastnar han i knäkapp och hoppar därför. Mm. Och nu var det så här, nu fick vi åka hem, sen kollade vi upp hästen om allt är okej med honom hälsomässigt och sen bestämde jag att jag ska filma hans aktion och ska om honom så pass många gånger tills jag hittade den balansen som han kan också tävla bakom hästarna när han börjar vingla sig och spänna sig, och det känns som att vi har hittat på en lösning och det kommer vi testa nästa vecka i Jägersro och sen lite efter en passande lopp igen.
Spännande. Det är väl derbyt som är målet för honom, kan jag tänka mig, Conny?
Ja, alltså, det stora målet är derbyt såklart.
Ja. Härligt. Vi är nöjda, David. Ja. Underbart att vi fick störa dig under den här kvällen, Conny.
Det var så lite när jag såg gärna.
Tack så mycket, Conny. Lycka till på Åby, så lycka till på lördag, så hörs vi.
Tack ska du ha.
Toppen. Ha det bra.
Hej.
Ja, jag vill även slänga in ett tack där till Fölet, Kristoffer Fölet Jakobsson på Åbytravet, som löste ett tyst rum till Conny Lugger så vi kunde genomföra den här intervjun. Det var bussigt, Fölet. Fölet som för övrigt har podden Travkött med Sören Englund. En podd som...
Fan vad man älskar Englund.
Ja, han är så mysig att lyssna på. Alltså, det är så sjukt att det är samma ämne som vi pratar om, alltså trav, fast på ett helt annat sätt. Och det är en helt annan grej, men väldigt mysig. Och kanske lite mer spelinriktad då, får man säga. Vore mer politiskt tung, får man säga.
Kanske. Ja. Så är det verkligen. Du, jag tänkte att vi skulle kika till V75-an då till på lördag ifrån Östersund. Mm. Spik och drag, är det för mycket begärt att plocka ur dig redan nu, eller?
Ja, men vi har ju tidigare så drog vi liksom så här lopp för lopp när vi gick igenom podden och spelade in på torsdag. Men vi har ju känt att... För att man byter idé lite grann och det är ju på lördag förmiddag man har bäst koll. Och det är klart att jag har vilka jag tror att jag spikar. Men byter man då så får man bara skita folk. Så jag känner så här att jag... Senaste nytt, det är Twitch-kanalen Gambling Cabin 13.00 på lördag om man vill ha det. Det jag spontant har feeling för nu, vad det gäller skräll i varje fall, det är i V75-6. Nummer 3, han Herred. Satt dyngfast i lördagens bronsfinal som Man at Work vann, eller dyngfast. Mm. Han gick i mål på 11-4, men han hade mer krafter kvar i alla fall. Sen är det en häst som kanske inte vinner så ofta, ser lite bra ut när han sitter fast. Man har gjort ett par starter nu, kort distans nu, framspår. Visst, det finns några snabba utvändigt och invändigt sådär, men 4% är för lågt.
Vet du vem som är med i loppet?
Ja, det vet jag. Vad de speciellt tänkte på?
Ja, det är klart.
Ja, dammsugarhästen.
Dammsugarhästen. Dammsugarhästen, David.
Dammsugarhästen på dammsugarbanan. Det var ju en klassiker när From the Mind startade för... Han årsdebuterade, va? Eller han skulle årsdebutera på Östersund.
Ja, men det, alltså, det var
skitsamma.
Det var
första starten efter vila, precis. Mm. Och så var han jättedålig den dagen. Och så tränarens förklaring var att Katarina Nordqvist sa att det var en dammsugare som hade slängt på i stallet där, så hästen var helt galen i boxen. Mm. Och så kom han ut och var slät. Men det är en förklaring som man kan köpa, för han har varit sitt gamla jag igen efter det.
Så jag tycker nästan att Katarina är värd att få med i podden här framöver, om hon vill vara med och förklara det här, beroende på prestationen nu på lördag.
Ja, men man har hört många anledningar av travtränare som förklarar för deras hästar presterar dåligt. Det är allt från halsinfektioner till... ja, men det finns alla förklaringar. Men den dammsugaren i podden har jag inte hört tidigare. Men jag köpte det innan den kom, för det kändes verkligen... Alltså, man har ju sett hästar vara stirriga i en box. Det kan ju sällan vara bra.
Ja, och det jag tänkte också, för det är ju dammsugarbanan också.
Ja, precis. För övrigt så är han ju snabb ut From the Mind, så han kan ju... Ja, han
honom är en älskar man väl också?
Det jo, men han är en faktor, för han här är i spetsstriden. Så är det. Mm.
Ja, jag tror att From the Mind har bra chanser i det här loppet. Ja. Sjunde avdelningen då, det är ju faktiskt Jämtlands stora pris. Och det här är ju ett ruggigt bra lopp man har fått ihop så här tätt in på Elitloppet. Vi hörde Conor Lugauer, det ska vi ta med oss då. Han är favorit just nu, Campo Bahia, men jag har ju svårt att tänka mig att man går på den där rakt ut när man får den där informationen.
Nej, det går inte att göra. Hästen är ju väldigt spännande såklart, och det är väl kanske det man är mest nyfiken på att se. Men som Conor sa, inte ladda från start. Det är klart, skulle han få ryggar hela vägen fram till upploppet eller lite halvklaff, så kan han vinna. Men jag har mycket mer feeling för hästar som är i 100% i form. Double Exposure, jag är nyfiken på, hon är 20% nu ska sägas. Uneto Algar, som var ju ofräsch senast, men 8% nu, kan få lite loppet. Och sen så vill jag även betala för Veri Kronos. Han sitter i ett andra spår och nu kan han köra lite mer på chans. Behöver inte göra så mycket. Jag har svårt att säga att han inte ska kunna vinna med lite klaff på loppet, 4%. Så att nu var det kanske tre hästar, men tre stycken som är tidigare kan på Bahia för min del i alla fall.
Handsome Bread med lopp i kroppen, vilket lopp han gjorde i comebacken.
Absolut. Ja, jag håller med. Och Östersund med sitt 218 meter långa upplopp, det är en liten extra faktor. Det har varit ett par banor som har upplopp runt 170-180 meter. Det här är en nivå till. Så att, det är en grym omgång på lördag. Svårt. Jämna lopp. Och så Norrland. Det känns bra i magen.
Någon spik fick jag inte, eller?
Men jag säger ingen spik nu, så får vi ta det i streamen på lördag klockan 1 på Twitch. Har du någon spik förresten?
Nej, men vi håller väl på den ett tag till. Jag har feeling. Jag har gått igenom lopparkivet hyggligt, men vi kan väl ha det som en liten cliffhanger till lördagen.
Ja, jag kan bara konstatera att Fort Knox ser ut att bli omgångens största favorit. Fort Knox som har strulat en del här, framförallt då i årsdebuten på Färjestad, när han galopperade sista sväng. Störde han för övrigt Tabasco Cede som vann i loppet. Senast var han lite bättre, men 60% från bakspår känns väldigt mycket spontant.
Ja. Ja, vi återkommer som sagt på lördag. Det får bli slutsnackisen kring Östersund. Nu avslutar vi med den här punkten. Hiss och diss. Ja, det blev ju ingen punkt utav detta tidigare veckan när vi gjorde den här specialaren efter Elitloppet, när vi gästades utav Johan Edlund. Men nu är det dags igen för hiss och diss. David, du är ju dissaren egentligen av oss två. Är du dissare den här gången?
Ja, jag har faktiskt väldigt konkret diss, så jag måste få dissa den här gången.
Då tar jag hissen.
Japp.
Finns en häst som har etsat sig fast på mitt minne och på många andras också givetvis efter förra helgen. Det var ju underbart såklart att sitta och följa alla lopp och alla sportsliga prestationer under helgen. Det var ett nöje. Men Ecuridé, är det en häst egentligen?
Ja, i tionde starten 1.09,2. Erik Adelssons reaktion efteråt.
Ser du hur hästen ser ut, David?
Absolut. Erik bara petar på honom på upploppet. Han bara sticker. Tionde start. Nu får vi se hur kurvan är framöver. Men hoppas verkligen att han får vara det här hel och frisk och utvecklas i sin takt och så vidare. Europas mest spännande häst. Svårt att säga någon som kanske är Hail Mary, är väldigt förtjust i också, såklart. Ja, men... med FaceTime Bourbon och Campo Bahia, de är lite mer etablerade, men den är grym häst.
Jag vet att vi vidrörde den också här i tidigare i avsnittet här i veckan, men som hästen gjorde, jag har varit inne och kollat flera gånger på Ecuridia, 1.09,2, den snabbaste fyraåringen by far, som vi var inne på. Att jämföras då här i Sverige då, att jämföras med Propulsion, då var inte han fyra år när han gick 0,8,1, men att gå 0,9,2 på det sättet som han gjorde det, och ändå känns det som att det finns lite luft under vingarna. Jag är så imponerad av den här hästen. Det är givet att det är en blivande superduper stjärna, så som man ser ut. Tänk alla de här loppen i kroppen han får också när han får bygga på sig det här. Och få de här loppen innanför västen. Jag tror ju att de bara för honom framåt, så som han ser ut i sin muskulösa och stora kropp.
Hörde Frode Hamre igår där han sa att Eskilstuna stora fyrungstest, det är väl typ nästa större mål här under sommaren. Det kan vara bra för övriga att känna till det, så man kan hålla sig borta.
Ja, du, jag tar den. Jag tar Ecuridé. Jag kan inte, jag har svårt att smälta den där. Kanske blir Ecuridé som jag hissar nästa vecka också. Ja. Och så vill jag också flika in Jämtlands stora pris som vi precis vidrörde. Att man har fått ihop det fältet. Otroligt jämnt fält. Inte många, David, du kan plocka ur loppet på lördag som inte kan vinna.
Nej,
om du bara känner så här, ja, men den där, den är chanslös.
Ja, men detta med sänkt första pris från 750 till 500 med tanke på corona, man får inte ha publik, man tycker synd om dem, så får de ihop det här startfältet veckan efter Elitloppshelgen. Det är femstjärnigt jobb.
Mm. Jag hissar Jämtlands stora pris och jag hissar Ecuridé. Mm. Nu är det du.
Ja, jag ska tangera ett ämne som jag pratade om tidigare, och jag känner mer och mer att jag inte riktigt fattar vad som händer. Vi har pratat länge om att ATG Live har alltså, när man kollar ATG Live på Kom Hem, då väljer de att köra ATG Live, men så fort det kommer en tv-sändning som överlappar så växlar man till den. Och så man på och växlar tillbaka när det är reklam och växlar fram. Och så det blir liksom, ja, men det blir ingen röd tråd. Jag menar, man har ju ändå tv-sändningen på kanalen, så att man kan ju byta till den om man vill. Liven igår, onsdag.
Men har du inte sagt det här tidigare?
Jag har sagt det onsdag, men det var nytt rekord igår. Mm. Då börjar tv-sändningen 19.00. Då hade jag suttit och kollat på liven fram tills dess. Då började tv-sändningen. Men då var det bild från tv-sändningen. Ljudet var från ATG Live. Och så här var det i en timme. Jag menar, det är väldigt ofta i samband med övergångarna att de inte hänger med, att reglerna inte hänger med upp och det klipps mitt i reportage och allting. Det är en otroligt usel tittarupplevelse. Jag fattar inte varför de måste hålla på med det här. Det finns inget, alltså ingen anledning när vi har tv-sändningen på tv om man vill, eller visst, du har liven på datorn, men jag vill ju ha det på tvn, för det man ser bättre, det är bättre bild.
Datorn, jag tänkte säga det, men varför sitter du och mixar då, David?
Jag mixar ju inte. Jag har ju, i datorn sitter jag och håller på med andra grejer. Jag vill ha det stort på tvn framför mig. Om de sänder det på Kom Hem på tvn, ja, då vill jag ha det där. Och så kan folk säga, du kan koppla in datorn. Jo, men det blir delay på det. Det blir inte samma delay på tvn. Nej. Och så liksom, aldrig bra upplevelse med ljud som slaskar upp och ner, svartbilder och en timme igår då med felaktigt ljud till den bilden. Jag känner matt över det här. Det måste få en lösning.
Mm.
Så är det.
Så är det. Ska vi dra igen butiken?
För den här veckan, men vi är tillbaks nästa vecka. Då är det Boden och Midnattstravet och lite annat smått och gott.
Ja, och för de som vill vara med på lördag nu då, som inte har varit med på vårt uppsnack inför V75 där man får det allra senaste, hur gör man?
Twitch.com. Man skriver The Gambling Cabin i sökfältet. Det bör vi sända live, du och jag, från 13.00. Vi snackar igenom omgången i ungefär en halvtimme, 45 minuter med det senaste nytt. Och då är man grymt påläst och då får man spikförslag och inte massa 1, X, 2-svar som i den här podden.
Verkligen. Ja. Välkomna på lördag och tack.
Twitch.tv är det förresten, förlåt. Jag sa fel adress.
Okej, okay. Ja. Tar ni igen.
Twitch.tv.
Bra. Bra. Tack för att ni har lyssnat och tack. Vi hörs på lördag, om inte annat nästa vecka igen. Bra, bra.
Hej,
hej. Hej.